Pillret av Ingrid Karlberg. Var är människorna? Sa lille prinsen slutligen. Man känner sig lite ensam i öknen. Man är ensam bland människorna också, sa ormen. Antoine de Saint-Exupéry. Brevet om Mia. Hej Ingrid, jag har läst dina reportage i Dagens Nyheter och undrar om jag kan intressera dig för en rätt hårresande historia om Mia, en god vän till mig som begick självmord i höstas. Brevet låg i min e-post på tidningen en morgon i maj 2003. Det kom från en vän till Mias familj. Hon hade själv försökt förstå utan att lyckas. Nu hoppades hon att jag kunde göra det. Kvinnan skrev att historien om Mia handlade om telefonutskrivning av antidepressiva mediciner. Hon syftade på de läkemedel, ibland felaktigt kallade för lyckopiller, som är kända under varumärken som Prozac, Cipramil och Zoloft. Jag minns hur skeptisk jag kände mig. Det berodde inte bara på att brevet handlade om ett självmord, detta gränslöst tragiska slut på en människas liv. Efter ett självmord finns inga svar. Det finns bara frågor som ingen undersökande journalist i världen kan reda ut. Min avvaktande inställning handlade också om själva ämnet, de antidepressiva medicinerna. Få läkemedel har väckt så starka känslor i samhällsdebatten, utlöst en så infekterad strid mellan olika läger, för eller emot och däremellan ingenting. Ge dig inte in i det getingboet, varnade mina kollegor. Själv hade jag aldrig dragits in i den debatten. Jag tillhörde de som kunde betrakta läkemedelsfenomenet på avstånd, som en av de kanske starkaste kulturella symbolerna för vår samtid och en av läkemedelsindustrins största försäljningsframgångar någonsin. Svagt erinrade jag mig att de nya antidepressiva medicinerna gick under samlingsnamnet SSRI-preparat. Jag minns hur jag, efter brevet om Mia, försökte lära mig medicingruppens krångliga fullständiga namn, Selective Serotonin Reuptake Inhibitors, eller på svenska, selektiva serotoninåterupptagshämmare. För mig kändes det absurt att i debatten höra dessa nya mediciner utmålas som något ont. Som ett slags samhällelig farsot krävdes vass journalistik för att bekämpa. Jag kunde på rak arm räkna upp flera personer jag brydde mig om som kanske inte hade varit i livet om inte de här läkemedlen hade funnits. Det kändes stötande att det fanns krafter i samhället som ville misstänkliggöra deras räddning bara för att den kom i form av läkemedel. Lika svårt hade jag att se dessa mediciner som de invändningsfria undermedel de stundtals påstods vara. I min bekantskapskrets fanns nästan lika många som uppgav att de fått större problem med medicinerna än utan dem. Framförallt upptäckte jag, när jag började fråga runt, att det var flera som hade fått medicinerna utskrivna på ganska oklara grunder. När jag långt senare räknade efter kom jag fram till att det har sålts antidepressiva mediciner för 14 miljarder kronor i Sverige under de senaste 15 åren. Jag noterade att av de pengarna hade 10 miljarder betalats med skattemedel. År 2006 räckte förskrivningen av antidepressiva läkemedel till att behandla nästan 7% av befolkningen. Det var inte precis någon försumbar samhällsfråga kvinnan skrev om i brevet. Men jag insåg att om jag skulle gripa mig an ämnet var jag tvungen att hålla mig borta från den polariserade debattens skyttegravar. Min berättelse fick inte bli den sortens svartvita historia som sorterar skurkarna i ena hörnet och änglarna i det andra. 2 veckor senare anlände Mias patientjournal i en vit tygkasse. Jag började bläddra i pappershögarna. Mia var tydligen bara 37 år när hon dog den 25 oktober 2002. Mellan hophäftade journalanteckningar hittade jag dödsrunan från Dagens Nyheter. Jag hoppade till, för jag mindes att jag hade läst den, trots att jag aldrig hade hört talas om Mia förut. Minnesorden handlade om glädje, forskning och musik. De beskrev fantastiska framgångar och en sällsynt varm och empatisk människa med stark karisma och social lyskraft.